Hör ni mig?
I will a little bit of
konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
För mig handlar det mest om skadekontroll.
With a little bit of
Hör ni mig?
Between the rows.
With a little bit of laugh.
Hör ni mig?
With a little bit of football.
Men hör ni mig?
With a little bit of soccer.
Between the rows.
Hör ni mig? Hör ni mig?
Är det inte underbart att vi helt och hållet raderat ut ordet måndagsångest från Svenska Akademins ordlista? Men inte för att det är röd dag, nej, utan snarare för att du just nu mår lite, om inte mycket bättre av att höra orden. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mellan raderna. Idag blir det korta baksidor, dubbla kycklingar, framtida tränare och en makalös viking. Dessutom så ska vi avslöja en vinnare i vår utlottning. Allt tillsammans med Göteborgs Allison och Skånes Sean Dyche. Och hur lugn du än försökte framstå i din slutsignalsrapport nu då, Niklas, så vill vi väl ändå först höra vilken ton på Glenn Strömbergs skala som du tog i samband med Jotas mål igår.
Det var ingen alls faktiskt, för att jag stod upp där och var bara så trött på det. Så att det där är definitivt de tillfällena när jag bara brukar stänga av sen och inte lyssna på eftersnacket, utan jag bara är själv en liten stund. Och så är jag...
Men vänta nu, du firade inte, utan sen, du bara...
Jaha, exakt så. Precis så var
jag
det.
Jag såg att du sprang genom köket och sträckte vaden eller någonting.
Nej, utan jag... Nej, jag stod upp och så bara pustade jag så högt. Och så... jag var bara så trött på det. Och sen så... Ja, ibland blir det så. När det blir för mycket bara för en i huvudet. Jag kan inte processa fler saker. Inga fler intryck. Så då var det färdigt för mig vid 3-3.
Hårddisken är full.
Ja, men exakt så var det. Så att, och sen så sansade jag mig lite. Så tänkte jag att för innan när det var 3-0 så tänkte jag den här behöver inte jag göra någon on the whistle på. För det här är... Ja, det här är lugnt. Sen var det någon som skrev till mig på Twitter så här: blir roligt avsnitt att spela in imorgon. Så tänkte jag, åh nej, där var en gnista som kan tända den här jinx-brasan.
Ja, skrev du inte det till och med?
Jo, exakt. Så länge har man ju hållit på dem så att... Ja, man har varit med om det förr på något sätt. Men det var ju fantastiskt. Alltså, signera avslutning från att ha kunnat vara en ganska sömnig match till en vanlig Liverpool-match. Och också Tottenham brukar jag alltid bjuda upp till dans på något sätt. Men herregud, jag måste ändå... Alltså, Tottenham är ju verkligen ett lag i gungning på det sättet. Att de pressar ju som ett gäng febersjuka bibliotekarier. Alltså, de... pressen är ju non-existent.
En konstig bild. Men...
ja, men de... Jag vet inte vad de... Nej, men det är liksom... Nej, det var precis som att... Ja, men nu spelar vi av det här och så har vi kul på bussen hem eller något. För de... Nej, det var otroligt lojt och egentligen två väldigt slappa lag överhuvudtaget, måste jag säga. Det är Liverpool och ändå... Och Tottenham har ju också massa att spela för. Det är väldigt, väldigt konstigt att man inte ändå... Alltså, att ta sig i kragen på något sätt. Men jag tror inte Tottenham vet vart de ska springa liksom och sådär. Det är Liverpool vet ju i alla fall. De har ju en tränare som de har haft ett tag. Så att, men ja...
Kanske skillnaden. Vi kommer återkomma till den matchen. Först så ska vi kolla med dig, Anders, som har haft spelledigt i helgen och fått processa lite det som hände förra veckan. Kanske, vad har du gjort för någonting?
Jag satt i mitt Fulham-kit och hejade på Bernt Lena och grabbarna, men det hjälpte tror jag inte. Jo, jag har ju gjort Sci-Fi World-mässan. Det var i Malmö på Slakthuset i helgen och där var jag där. Jag brukar åka dit, men då brukar jag ofta åka dit för att köpa Iron Man-figurer och lite sånt här merch. Nerd-merch. Men denna gången så var jag där och gjorde reklam för en spelfestival som vi har i slutet av augusti i Lund som heter Lund 1923 som kretsar kring skräck och 1920-tal och Call of Cthulhu och sådär. Jag ska inte bore you with the details. Men då stod jag där i alla fall och då var det ganska många som kom fram och undrade om den, men då var det ganska mycket selfies med mig. Folk som tackar för olika program man har gjort och sådär. Och den bästa stunden var ju nog... För det första måste jag visa upp tröjan jag hade igår. Det är då en amerikansk fotbollströja. en ganska
det står Vader köttig, på.
Vader svart med siffran 77. Det var nämligen då det året jag såg Star Wars Episode 4 när jag var 10 år och mitt liv förändrades. Så det är ett tillfälle där man kan ha den typen av tröjor. Det är ändå man kan ju inte gå på ett föräldramöte i en sån tröja, men det var väldigt kul och då kom folk fram och tog selfies och den bästa selfien det var ju kanske när Chewbacca kom fram och tog en selfie. Och när Chewbacca, han hade ju då styltskor, de är ganska långa de. Det finns ju en svensk sån här Star Wars-division som klär ut och jävligt bra dräkter. Och de går ju en parad då två gånger varje dag på de här mässorna. Problemet bara med dem är att det finns 4 Darth Vader och 9 Kylo Ren och 2 Princess Leia. Så det är liksom känslan av alla vill vara alla på något sätt. Men de har ganska coola dräkter och då kommer en av Chewbacca, Wookiesarna. Jag får ta en bild. Han lät så härlarna i hippie. Så jag fattade ändå vad han sa. Så att, jag fick en bild med mig och Chewbacca i alla fall. Och då, känslan av att stå bredvid Chewbacca. Då fick man ändå den här känslan av när Anthony står bredvid Harry Maguire. Känslan på något vis. Så att, det var otroligt trevligt. Och då tänkte jag, fan, jag fick en idé. Ska inte mellan raderna, ska vi inte starta en Premier League World? Vi kan inte få använda Premier League. Men någon typ av engelsk fotbollsmässa som vi kan...
Ja, absolut.
Ja, men där man kan uppmana folk, kom dit som cosplaya. Ja, men att cosplaya som Harry Maguire. Och då kommer jag direkt att tänka på, kommer ni ihåg Moonraker? När Jaws är nere i Rio de Janeiro, ni vet, när han jagar och han har klätt ut sig. Det huvudet han har där, det känns ju som en sån Harry Maguire-dräkt. När man inte kommer in på själva mässan, även om det är i Skandinavien, så kommer man inte in för man har för stort huvud helt enkelt. Så att jag lanserar nu idén på en mellanraderna mässa. I Mölndal, eller är det en bra ort, Niklas?
Ja, det är i och för sig dubbla taxan om man ska åka kommunalt.
Nej, jag skiter i denna. Ja, men vi hittar en bra lokal i Göteborg. Och så kör vi där, mellan raderna. Så har jag liksom lite Arsenal-gäng och sen så... Ja, känns som en trevlig tillställning. Och cosplay.
Ja,
och nördar.
Absolut.
Det är samma typ, det är samma typ av nördar. Men det roliga är att jag rör mig liksom i båda världarna. Men det är ju väldigt få Star Wars. Det är väldigt få Star Wars nördar som vet vem John McGinn är.
Och den är alkoholfri i mässan givetvis.
den är alkoholfri. Det är nog ganska mycket psykofarmaka på nördmässan. Men det mesta är receptbelagt.
Erik, du då?
Jag har varit på svensexa i lördags och insett att man är gammal nu. Så att man sitter 2 dagar senare och fortfarande hatar livet. Och med en sån sprängande huvudvärk. Så att,
men det behöver inte ha med det
men
att göra.
Det får man tugga i sig. Lillebror ska gifta sig.
Aj, aj, aj.
Huvudvärken, var kommer den ifrån? Är det från att du blandade Baileys med vodka? Eller vad hände? Jutsjöbrottningen i Småland eller vad är det?
Ärligt talat så är det lite fotbollsrelaterat faktiskt, för vi spelar så här bumperball, ja, om någon känner folk här ute. Det är ju alltså att man kliver ju in i en sån här stor uppblåsbar badboll typ med en ryggsäck, ja, i sig, så att man springer, ja, runt och så ska man liksom, ja, tackla varandra och allting. Åh, så att,
herregud.
Huvudet, absolut, men alltså kroppen i övrigt, jag skulle säga så att Klopps baksida känns som en 20-åring jämfört med hur min kropp mådde igår när jag låg i fosterställning och kollade på Premier League hela dagen i princip. Alltså det var en pina var det. Och så känner man så här, bara, men det håller inte i sig 2 dagar. Jo då, det gör det. Det håller i sig 2 dagar, absolut.
Så det får man tugga i sig. Så kommer du upp i den åldern, så att nu håller det i sig i flera månader när jag ska ut och festa.
Det är den gamla klassiska Jesusfylla man brukar säga annars, så att man återuppstod på den tredje dagen.
Ja. Men vänta, jag lanserar inför sommaren Att mellan raderna, jag tycker vi ska hitta på drinkar och jag tycker att Klopps baksida är den första drinken. Det känns som en jävligt trevlig drink. Det är någonting tyskt behöver vi ha. Någon, kanske lite någon jäger eller någon Klopp-koppling. Och sen det ansiktet som han gav fjärdedomaren i Champions League. Ni vet,
ja, men det måste ju vara någonting som kickar in direkt ju. Någonting som man bara känner direkt när man dricker att det händer någonting.
Ja, exakt, exakt. Jo, men det är bra. Ja, men vi gör en liten shoppinglista på vilka egenskaper. Niklas, du som känner honom bäst, vad är, om du får beskriva Klopp med ett ord?
Öl. Problemet är nämligen, ja, men problemet är att de har frågat honom så där och då så sa han att han är en beer guy, så att han drack inte så mycket andra saker.
Ja, ja. Men då får öl vara en ingrediens i detta. Tequila plus öl, en Klopps baksida.
Tequila plus öl. Kalla kårar.
Det är ju bland det roligaste man har sett i Premier League-sammanhang någonsin när Klopp tar en maxlöp efter... Han tar ett maxlöp efter målet. Dels hatar man ju honom, det ska vi också diskutera. Nej. För att han ska vara framme in your face, domaren. Jo, där är han riktigt, det är drygt.
Men
sen är ju det bästa av allt att han under tiden när han står där försöker stå och mörka en skada på sig själv. Hans när baksidan brister.
Ja, men det är så underbart när man... Dels då, när man sitter och tittar på den här matchen, som Niklas var inne på, 3-0 till Liverpool efter 15 minuter. Jag menar, Arsenal har varit i det. Vi har varit på Anfield och känt den känslan. Men då lägger man ju av, liksom, jaha, okej då. Men, och sen, jaha, 1-3-1. Okej, tre, va? Okej, nu jävlar. Och sen blir det ju den här gala matchen. Och när man sen då, förutom att få uppleva den med Richarlison och sån när de ska härma chicken och sen att det blir mål, alltså det är så mycket humor. Man ska inte vara skadeglad, för man vet ju om att man får det i ansiktet på tisdag mot Chelsea. Men det var så mycket att skratta åt i den matchen, för det var så knäppt. Och så avslutas det med att man upplever en gif live. Och det är inte ofta man gör det. Det är inte ofta man upplever dem live, för man ser ju dem i flödet ständigt. Men när man kände den jävla tjurrusningen och sen Guds straff, och sen då det ännu roligare när han försöker brösta mot någon Liverpool-spelare samtidigt som han har den jävla lårbaksidan av en 55-åring. Jag och Klopp, vi är ju exakt jämngamla. Det skiljer 2 månader mellan mig och Klopp. Så att jag känner ju igen mig så in i helvete i det han var på. Så att, nej, det var himmelskt roligt.
Alltså, jag tycker nästan fortfarande att det roligaste är att när han står och bröstar upp sig mot fjärdedomaren, att han under tiden inte vill ge sken av att någonting har gått sönder i kroppen. Så att han liksom på vägen tillbaka drar i liksom,
jag vet.
Drar i baksen. Nej, det är underbara bilder.
Nej, men det är det som är det bästa. Och sen när han går fram och firar med klacken som man brukar göra, men även då går jag ju halt som en skadskjuten fågel verkligen. Det var höjdpunkten i helgen. Fy fan, vad jag skrattade med.
Det är ju också karma på något sätt att det där händer med hans baksida, för det är ju absolut. Niklas, så oskönt gjort att han ska springa fram där och leka Allan Ballan med fjärdedomaren. Det är också så Liverpool grej att du ska sitta och försvara den skiten nu.
Det vet jag inte, men
engagemang, sa Niklas.
Ja, men han är ju passionerad på ett riktigt sätt. Inte det här spelade Guardiola eldandet och sådana saker, utan han är ju med i matchen. Jag tycker han är skön någonstans. Och så fattar jag, som vanligt med alla diskussioner, så vi vet ju inte vad som har sagts innan och sådana saker. Och han pratade just om Tierney, domaren, att han och Klopp hade ju diskuterat, då sa han så här, att min reaktion var ju inte bra, det sa han, det medgav han. Men han sa, det som han sa till mig, Tierney alltså, är absolut inte okej att säga i några sammanhang. Och där vet man inte vad han har sagt, för det sa han att det får stanna mellan oss. Han bad ju om ursäkt sedan... I alla fall, men det var ju lite roligt ändå. Sen så tycker jag det är underbart att se en så, alltså att han är så engagerad. Så det är gamla Klopp på något sätt. Och de frågade honom någon gång varför han inte blev så glad efter målen längre. Detta är nog, ja, det var helt enkelt när de introducerade VAR. Men så sa han, jag kan liksom inte ha de känslorna två gånger. Jag har liksom inte lärt mig det här systemet ännu, så att jag får alltid kolla på skärmen sen, och så då har jag lugnat ner mig lite. Så att, och det
ligger något i det faktiskt.
Men nu var det skönt, för att här hoppades väl han och trodde att
det var. Nej, men det där med engagemanget, de som red med Genghis Khan, de pratar ju också mycket om vilken underbar och engagerad kille han var.
Klopp och Genghis Khan.
Han högg ihjäl folk i Europa. Och misshandlade folk. Ja, men det är så här, otroligt engagemang verkligen.
Han brinner för sin sak.
Jättehärlig kille egentligen.
Klopp och Genghis Khan.
Nej, men det är Klopp. Jag kan förlåta Klopp ganska mycket, men man måste ju. Och vem blir fjärdedomare? Den utlottningen måste ju vara ganska jobbig att få det jobbet. Du ska stå mellan Klopp och någon annan. I det här fallet Ryan Mason. Som ju, tycker ni inte lite grann att Ryan Mason vill framstå som väldigt engagerad? Men han fixar
han inte vet
det riktigt
vad han ska göra heller.
Jag tycker inte han är övertygande. Han känns som en liten valp som också, jag ska inte vara...
Sen var det väl liksom, skönt för fjärdedomaren att lastbalansera lite, för att han är nog lomhörd på båda öronen idag.
Men det var ganska många, var det inte ganska många fula grejer?
Det blev ju det.
Alltså det var ju något benbrott från Tottenhams sida, och sen Jota sparkade ju rakt upp i ansiktet på någon. Och det var en del sådana tvivelaktiga grejer som jag kände, men Tierney är ju verkligen ingen bra domare tycker jag. Alltså jag tycker han är en av de värsta tyvärr.
Men jag måste bara avsluta här snabbt, att det var ju Skip i Tottenham som stämplade Diaz var det, och där satt man ju lite med hjärtat i halsen. Ja, och den var riktigt ful. Och sen är det ju Skip då som får Jotas sko i huvudet. Och om man ska vara riktigt ärlig så är kanske båda egentligen rött.
Ja, men det tycker jag också att det var. Och det var lite konstigt tyckte jag, att det inte blev någon... Ja, det blev gult i något eller båda fallen. Men
den ena var inget, den över anken första...
För det var ju för fan, det var ju nästan benbrott.
Ja, nej, men man blev ju väldigt...
Alltså, den såg ju riktigt jobbig ut.
Och Dia som precis har kommit tillbaka.
Precis.
Så att... Och han är ju en sån, när man ser träningsklipp och så, Diaz är alltid, alltså han är verkligen som en unge med en boll. Alltså kasta ut den och han har att göra ett par dagar. Bara ut med en boll och så är han sysselsatt. Det är som en unge med en iPad. Ja, men han älskar det, och jag såg något klipp efter när han går in i omklädningsrummet och han dansar och han som håller upp tunn där, high-fivar han med och sådana saker. Så att han är ju så glad att vara tillbaka, och när man ser en sula över anken, då man vet ju också om att det likt Eriks huvudvärk nu kommer sitta i ett par dagar. Nog för att han kan fortsätta spela, men det där kommer göra ont.
Sen, Oliver Skipp har ju det här utseendet som när man går till valvakan hos Kristdemokraterna. Ja, det var ju ett sämsta val någonsin. Så ser man att det står två stycken elevrådsordföranden fulla på äppelsidan i bakgrunden och dansar. Och det ser ut som Oliver Skipp, en av dem. En av dem är Oliver Skipp. Det är de som har stannat på disco bara för att jag har inga andra vänner än de här politiskt tillsatta vänner i min verklighet. Så där Oliver Skipp har exakt det utseendet. Att han står med den jävla namnbrickan som han har fått... Kristdemokraterna i Östergötland, och sen så står han på efterfesten och det har fått en röst. Ja, vi är jättenöjda.
Han har ju det mest alldagliga utseendet. Det kommer ju vara så här, av alla våra besökare på Premier League-mässan så kommer ju folk tro att det är Oliver Skipp överallt ju. Är Skipp? Nej, han är vaktmästare. Nej, det är bara han som...
Nej, men du, han kommer vara mest creddig och klut sig till Oliver Skipp. Det kommer vara svårast att lista ut.
Det är allt man behöver göra egentligen. Och allt man behöver göra är att bara duscha och sen sätta på sig en mössa utan några hårprodukter i. Och sen dra av mössan och gå in igen. Då ser man ut som Oliver Skipp.
Där har ni tipset. Tips från Erik. Cosplay-tips från Erik. Jag tycker vi ska göra en lista med de mest icke-utseendena i Premier League. Där har Oliver Skipp. Matt Smith i Arsenal har ju också ett sånt utseende. Han ser verkligen ut som...
Seamus Coleman i Everton.
Ja.
Där har vi en sån.
Yes.
Han är...
Ja, okay. Vi får en 10-topplista. Våra lyssnare får hjälpa till, för det finns nog en i varje lag som har den där.
Men på tal om hur det utkristalliserade sig igår, eller rättare sagt hur det inleddes kanske egentligen med Tottenham mot, eller Liverpool mot Tottenham var det ju. Just när det här händer igen då att Tottenham släpper in inte bara ett, inte bara två, utan tre blixtsnabba mål. Och man tror igen så sitter man och tänker att så här, ja, det här kan bli liksom 8-9-0, alltså det kan, vad som helst kan hända just nu. Och då vet jag att Bojan pratade ju om i halvtid, var det väl, när han sa det här, att, eller om det var innan matchen, att det, man ser, tunneln är så mörk nu att man ser inte ens ett ljus i för Tottenham. Men efter matchen nu, alltså när man tänker också hur det såg ut mot United, jag är ju absolut inte beredd att gå riktigt så långt. Alltså det finns väl ändå någonting att bygga vidare på, tänker jag. Alltså, att man reser sig mot Liverpool på det sättet man gör var ju faktiskt väldigt imponerande.
Ja, jag bara tänker på, vad är det att bygga på? Alltså precis, jag gissar att det är frågan du ställer egentligen, men det är, jag tror att det tyvärr är sådär, man måste ta ett steg tillbaka för att kunna ta två framåt, och man måste låta Kane gå. Men om man låter Kane gå, så är det ju fanbärare, vad är det, Dyer egentligen? Och sen, Höjbjerg gissar jag i viss mån, Son, men det tar det nästan slut, va? Joris är hyfsat gammal.
Ja, absolut. Men är det inte lite, det var det jag tänkte på, har ni sett filmen Moneyball? Så är det ungefär som Jonah Hill säger till Brad Pitt vid något tillfälle där, när de har blivit av med Gambia, heter han väl, alltså deras största stjärna, och så här, att there's endless of possibilities nu liksom. Alltså nu börjar ni om på ny kula. Ni har blivit av med de här spelarna som tar alldeles för mycket uppmärksamhet, för mycket pengar. Jag ser det snarare som att så här, det är en spännande tid för Tottenham nu. Alltså börja på ny kula nu. Glöm den här säsongen. Skit i om det inte blir Europaplats, och sen bara så här, gör något helt nytt nu istället. Den möjligheten finns ju. Och det tror jag man kan göra, för så bra och så tung klubb är det ju ändå.
Men det är roligt att så kan man säga om man inte är supporter för dem. Man har ju inte det tålamodet själv. Det har man ju om man ser resultat ganska tidigt i alla fall. För både Liverpool och Arsenal har ju gått igenom det. Och United gör väl fortfarande, det är fortfarande under uppbyggnad, och det är i och för sig Arsenal också. Men ja, det är ju den tiden kanske innan när man måste rasera någonting för att bygga upp igen. Men
jo, men man kan ju bli exalterad av någonting som händer, med tanke på att de ska nu få in en ny tränare. De kommer kanske då tappa Harry Kane. Det ska byggas upp någonting nytt. Jag tror så här, ja, man vill alltid se snabba och tidiga resultat, men om man går in med inställning om att så här, nu ska vi göra något från grunden här, det skulle jag i alla fall kunna bli. Jag skulle kunna tycka att det var ganska skönt att bara ut med allt som är sjukt nu i klubben, och så börjar vi om och så får vi se vad det bär av. Det skulle vara rätt roligt att bara få följa med på en sån resa, tror jag också.
Det är klart att det är en anrik klubb så, men det finns ju, om man säger, jag vet inte om ramarna är bättre i de andra klubbarna, för de är så jävla svajiga, Tottenham i sig själva på något sätt, att Arsenal har ju haft ganska nutida historia av att vara bra, United lika så. Liverpools historia var lite längre tillbaka när Klopp tog det, men det fanns ett tålamod på att man hade gått igenom att nej, nu har vi gått in i den här väggen alldeles för många gånger, nu måste vi ha tålamod med resultaten. Så jag vet inte om Tottenham har det, eller så har de det, de kanske har konstant tålamod, det måste man kanske ha som Spurs.
Jag tycker liksom att fotbollen, det har blivit så mycket slit och släng, på en känsla av, Chelsea har ju gjort det sen Abramovic tog över, i vissa perioder åtminstone, vissa perioder har ju gått jättebra, men sen, nej det funkar inte, ny tränare, och så in med ny tränare, och det har ju liksom varit ett succérecept för just Chelsea, men då lyckades de ändå bibehålla känslan i en trupp och kanske byta ut några sådär. Nu är det ju liksom den här känslan av wholesale, att man köper in 10 spelare och gör sig av med 20, och jag vet inte, jag tycker att Chelsea har ju drabbats av det ganska hårt. Tittar man på pappret, jag menar, deras trupp borde ju absolut vara topp 4. Alltså det finns ingen snack om det. De måste ju för fan komma till Champions League med den truppen. Det är ju det största misslyckandet i, liksom, på lång tid för Chelsea. Men de verkar ändå ha byggt upp sin modell. De har en identitet i detta. Problemet är när andra klubbar då tar efter det. Och det som jag tror är nyckeln liksom med, om vi nu pratar i Klopp över längre tid, Arteta över liksom mellan och sen nu Ten Hag, att de får förtroende. Mm. Nu tar vi detta. Nu håller vi fast vid de här, och nu är ledningen med, och vi värvar och vi bygger och vi hoppas, men ta det lugnt för att vi håller på att bygga, och Men när man då liksom tittar på Tottenham, varför sparkar de Conte? Hade han varit kvar, är jag övertygad om att Tottenham hade kommit sämst femma. Jag tror att han hade fixat det.
Fast han sparkar ju sig själv mer eller mindre.
Ja, jag vet. Det blir lite konstigt. Men jag tycker det är väldigt mycket slit och släng liksom, kring hela Premier League överhuvudtaget. Liksom, att man satsar på så konstiga... Och han är ledig nu, ta honom snabbt. Och så tror man att... Man tänker inte liksom på vilken fit det har. Jag menar, Arsenal gick igenom Unai Emery, han passar inte för vårt lag. Men så kommer Arteta in och det har varit knaggligt, men det har ändå varit en känsla av att det går uppåt på något sätt. Jag vet inte om ni håller med i detta, men det är någonting med det hela slit- och släng-grejen.
Jag tror att du är helt rätt på det, Anders, faktiskt. Att, och så har ju lite säsongen sett ut för ganska många klubbar i Premier League nu. Om man tittar liksom på vilka förändringar som många har gjort på tränarsidan, så är det ju väldigt sällan det har slagit väl ut. Alltså Roy Hodgson har ju ändå lyckats i Crystal Palace när han tog över, och likadant då Unai Emery, som vi kommer prata mer om sen, som också har gjort det fantastiskt bra i Aston Villa. Men sen då, vi har ju, ja, nu Dean Smith har ju precis satt igång i Leicester. Vi får se lite vart det tar vägen. Har väl inte varit någon kanonstart, ingen pissstart heller. Men Stellini och Mason då är Spurs. Vi har Sean Dyche i Everton. Frank Lampard i Chelsea. Xavi Garcia i Leeds. Nathan Jones och Ruben Sells i Southampton. Alltså det är rätt många där man har gjort sig av med sin huvudtränare och letat efter den här reaktionen och förändringen i klubben, och det har snarare fått motsatt effekt och det har gått skit. Det är ju om man tittar istället då på till exempel i övriga klubbar, David Moyes som West Ham nu valde att behålla av allt att döma då, om det nu gick dit. Gary O'Neill är ju en sån i Bournemouth, och sen Steve Cooper då i Nottingham. Alla de har ju fått sitta kvar och alla ser ju faktiskt ut att överleva då, vilket stärker din tes lite, Anders.
Ja, vi har ju sett de här byta tränare, men det har ju framförallt varit i relegation, alltså när man får lite panik att ingenting funkar. Vi måste ta in någon som kan stabilisera skeppet liksom, så att vi kan börja plocka poäng. Men nu när det genomsyrar, och där, jag tror att det blir lite sådär, vad heter det, musical chairs, hela havet stormar, att så fort någon sparkar någon, Potter, okej, nu är han ledig. Vad gör vi då? Då måste vi ta honom, och så uppstår det lägen. Och när Bayern München, ja men nu uppstår det läget där, och Tuchel, och så blir det den här cirkusen. Och då blir de här pengastina ägarna liksom att de, ja men vi måste ha honom för han har ju varit där och han kommer säkert vara detta. Han är en profil och det är viktigt. Och sådär. Så att det blir ju lite sådär, det blir lite blandat verkligen. Jag, Roy Hodgson har gjort jättebra i Crystal Palace, men jag tycker ändå att det var konstigt att de sparkade Vieira, ärligt talat. Mm. För han, hade han fått vara kvar nu och det hade gått lite bättre åtminstone, så tror jag med det spelarmaterialet och några värvningar till, så tror jag att de hade varit betydligt bättre nästa år. Jag tror också inte, ska Roy få fortsätta nästa år?
Tror du att han är en framtidstränare?
Vem? Vieira?
Hodgson.
Det beror på vad framtid, vad räknar vi som framtid? Är det fram till lördag?
Nej, men om man tänker, det handlar väldigt mycket om hur man ser sig själv som klubb också. Och Tottenham är ju en stor klubb. Det är ju de, om man, ja, ursäkta uttrycket, med de mindre klubbarna som egentligen borde ha större tålamod. Om man kollar i Nottingham och sådana saker, så är det, ja, men man kan mer eller mindre, man borde kunna acceptera en låg placering givetvis, kanske inte åka ur, men det ska väldigt mycket till tycker jag innan man man får acceptera resultaten helt enkelt ibland. Alla ser ju sig själv som stora givetvis.
Man bör ju lite också leva efter devisen, kan jag tycka, i vissa klubbar, att om man ska göra sig av med en tränare så ska man ha en ganska klar plan över hur man ska gå vidare. Ska nästan ha ett namn klart på något sätt. Mm. Nu blir det lite så här att vissa sparkar tränaren bara för att man söker effekterna och ska plisa fansen lite, eller någon kombination där kanske. Det är bättre om man nu ska göra sig av.
Stakeholders.
Ja, det också. Men alltså bara den här, gör er av med en tränare då, men då ska ni också ha någon att plocka in eller veta vad ni ska göra. Det känns så oklart många gånger hur många tänker. Och när det kommer till just Tottenham då, vi pratade ju med Robin om just detta, och han som Spurs-representant var ju också inne på att det kommer ju bli den viktigaste anställningsintervjun någonsin kanske, eller på väldigt länge som kommer att göras i Tottenham nu när man ska plocka in en ny tränare. För att om man ska få ihop det här projektet och det här bygget som det verkar bli, så ska man väl ha en väldigt fast och tydlig punkt på tränarpositionen då kanske. Så jag tänkte att vi skickar ut nu till alla våra lyssnare som vi gör nu, eller har gjort, en live-enkät här under tiden vi poddar på Instagram. Vem av, vi tar ju fram fyra alternativ då, följande tränare tänker jag: Graham Potter, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, och så tar jag annan då. Det kan ju vara så att ingen av de här faller in på tränarposten, men så får ni, eller får ni, det hör ju alla i efterhand här nu, men då får man gå in och rösta här på vem man tror står som Tottenham-tränare när kommande säsong drar igång. För mycket, om inte allt, talar väl för att Ryan Mason kommer rida säsongen ut i alla fall, och sen så ny tränare då efter den här säsongen. Men jag säger så här, Pochettino, absolut, tänker många då kanske, men han känns ju nästan Chelsea-bounded nu, eller? Så vi skippar den, tänker jag.
Mm. Ja, jag tror Pochettino är tyvärr jättebra namn för Chelsea.
Ja, tyvärr.
Men jag tror inte han kommer gå till Tottenham.
Nej, och det är väl också lite fel. Det var väl till och med Robin, ska också säga, det är Robin från Ledley Kings knä på Twitter. Men Robin var väl inne lite på det själv, att det är nog inte rätt val, utan en nostalgivärvning hade det varit givetvis.
Ja, men verkligen. Och som jag var inne på, med all respekt då för Roy Hodgson, så finns det ju alltså en person som har tillträtt som huvudtränare under den här säsongen och gjort det bättre än någon annan, och det är ju Unai Emery. Och med oss för att prata om honom och kanske framförallt då Aston Villas framgångar är Per Johansson. Så jag säger varmt välkommen till Mellan raderna, Per.
Tack så mycket.
Hej Per, välkommen.
Hallå.
Tackar.
Per, vi frågade ju Twitter-Sverige efter en Aston Villa-supporter, och ditt namn förekom nog mer frekvent än något annat. Nu vill man ju verkligen höra om din supporterbakgrund här.
Ja, det är väl så som många andra, så då bottnar jag nog i den här revjakten som blir inställd i England 67. Att man istället då, när Lars Gunnar då åker till White Hart Lane och upptäcker att det här ska vi ha i Sverige liksom så. Och sen sändes ju alla matcher ifrån Midlands i början, så att det var ganska mycket. Det är därför som någon till exempel som jag känner till och med är Stoke-fan.
Min bror, min storbror här på Stoke.
Min systers son är det också.
Nej,
konstigt.
Nej, men sen var det ju så att min pappa, han bar hem en färg-tv till VM 74, och han såg ju på Tipsextra varje lördag, och en lördag 1975 så var det match mellan ett lag gula tröjor och ett lag med väldigt snygga tröjor. Jag höll såklart på dem med snygga tröjor, och de heter Aston Villa, och de vinner finalen i cupen då med 1-0 med Ray Graydon målskytt. Så det är där det startar egentligen. Sen har det eskalerat på senare år.
Vilka var de i gul tröja? Var det Arsenal eller?
Nej, det var Norwich.
Aha. Okay.
Det måste man ge Aston Villa, tycker jag. Väldigt snygga tröjor.
Absolut. Och vi var också först med den färgen, sägs det ju.
Vänta nu, ni kan inte ha först. Jag kan ju tänka mig att någon på 1200-talet hade den färgen innan ni hade. Lord Villa av Aston hade den på 1200-talet.
Nej, men grejen är ju att det sägs ju då att det är en skotsk klanfärg detta ifrån början.
Okej.
Och sen så, det är ju jätteosäker källa på det, men det är rätt coolt.
Skit i det. Ja.
och sen West Ham har ju samma färger, och det ska ha sin bakgrund i att det var en löptävling mellan West Ham supporter och Villa, eller spelare, och vann West Ham, så då fick de tröjorna.
Aha. Sånt där är underbart roligt.
Men annars är det många engelska lag som har rötter i Skottland, så är det. Liverpool kallades ju i början för Team of the Max. För att,
varför då? Ja, men för att, alltså för att det var Mac, MAC, ja, som alltså, Apple-datorer. Att alla hade Apple-datorer.
Exakt, exakt. Och så var Everton team of the PCs.
Bara poliser.
Det var inköpta skottar när Everton och Liverpool delade sig i början där. Så ägaren där fick ju bilda ett lag mer eller mindre. Och då köpte han in massa skottar. Och så var det team of the Max. Så att jag kan relatera till den Aston Villa-sägningen i alla fall.
När romarna byggde Hadrianus mur, ingick Liverpool då i romarriket? Eller ingick ni i pöbelriket på något sätt? Jag vet inte riktigt var den går någonstans. Den kanske norr om London. Jag vet inte. Den kanske ligger längre upp. Men vad kul att höra med de här färgerna. Sånt här är ju alltid spännande för när man hejar på sitt lag. Då kan man ju lite grann om lite folklore och lite historia. Men man... Jag känner ju inte att jag liksom behärskar hela Premier League-historien på ett Erik Niva-vis. Utan det är också därför lite grann, vi sa ju det när vi startade den här podden, att vi vill ju lära oss så mycket som möjligt om alla lag. Och då är det extra kul att ha med någon expert från 1975.
Exakt.
Expert så att säga, men...
Jo då, jämfört med oss så är du otrolig expert.
Mellan tummen och pekfingret, hur många Villa-supportare är ni som håller ihop och håller igång? I Sverige?
Ja, alltså vi är ju 600 medlemmar i sportklubben. Sen vår Facebook-sida har vi ju uppåt 2000 medlemmar. Där klubben. Så vi är ett gäng. Och sen är det många som inte är med där också, som jag vet, som är Villa-fans. Men 600 medlemmar är vi i klubben. Och det har ökat ju sämre det har gått för Villa.
Det är ju trevligt i sig.
Ja, det är... Vi är inte medgångssupportare direkt.
Nej, men du är snart massa av hopp.
Ja, precis. Det går för bra nu. Medgångssupporter så vill vi inte ha. Sven Melander, min gamla kollega som gick bort nyligen, han hejar ju på Aston Villa. Och vi gjorde en fars på Nöjesteatern i Malmö där jag hade datorn i min loge för att det var någon eftermiddagsmatch när vi körde föreställning. Så jag ville ändå ha koll på den. När jag hade kostymbyte så kunde jag ändå sticka in huvudet och kolla hur fan står det. Och sen in på scenen igen. Och då tyckte liksom Sven, Anders, vad fan, du kan inte ha den här. Du stör ju hela din process, din konstnärliga. Och så går jag ut på scenen. En dag så går jag ut på scenen. Och sen så, så gör jag min stickreplik. Och då ska Sven Melander komma in på scenen. Nej, det dyker inte upp någon Sven Melander. En gång till, lite högre. Och här kommer han. Nej, helt tyst. Då kommer Sven Melander in flygande, lite som Kramer, lite som i Seinfeld. Han glider in så där. Ja, här är Mörsensonet. Och då fick man sen, och efteråt, mycket riktigt, då hade han ju suttit och fastnat vid en jävla Aston Villa-match i min loge, vid min dator. Så han satt och kollade på Premier League och hörde sin stickreplik i högtal. Så att, det var frädiskt. Men han var ju då också en stor Villa-supporter. Så att man träffar på dem lite överallt. Between the
rows. Nej, jag tänkte bara, Per, om du skulle sälja in liksom klubben till fler supportrar, vad bör man veta om Aston Villa? Vad är liksom, vad är den korta historien på, om du skulle göra en hiss pitch på Aston Villa?
Ja, alltså en gammal anrik klubb, och 1888 så startades ju engelska ligan med på initiativ av William McGregor, ännu en skotte då, som ordförande i Aston Villa. Så att vi var en av de 12 ursprungliga lagen och har ju vunnit en hel del. Det var länge sedan vi vann något stort, men på något vis så är det den här historien. Och sen har vi ju tidernas världens snyggaste trappa upp till Holt End. Den tegeltrappan, den är fantastisk.
Jag har faktiskt aldrig varit där. Har ni varit på Villa Park? Någon av Niklas?
Nej, jag har inte varit i Birmingham heller.
Nej, men Birmingham är väl Englands näst största stad, är det inte det?
Ja, just nu är det nog det. Men ja. Jag tror Manchester på väg i kapp där.
Ja, men det är ändå konstigt att man inte har varit i Birmingham på något sätt. För det känns ju inte som... Det ligger ju inte så långt bort från London heller, så att man borde ju kalla en dagsutflykt. Vi får göra det nästa säsong, killar. Men du, jag som Arsenal-supporter är ju nyfiken nu på läget nu i Villa. Och hur bra Unai Emery har lyckats med Ja, men de pratar ju liksom om att han är en av de bättre tränarna ni någonsin haft, baserat på en ganska kort period, men ändå liksom hur han har förändrat liksom synsättet hos både trupp och fans och gör det han säger och sådär. Vad är din känsla av när Emery kom in? Vad hände? Vad var det som hände då?
Om jag bara får lägga tillägg på den, så ta det gärna ifrån hur det var med Gerard också, så att man får en känsla av hur ni tyckte att det var under den tiden då och vad som har förändrats.
Ja, hur det var under Gerard. När Gerard anställdes, så då låg vi i botten och det var tvunget att göra en förändring, tyckte man ju. Så man tog in en ny tränare, och att man tog in Gerard tyckte jag var lite märkligt, eftersom man, med de ägarna vi har, så tänkte man ändå att ambitionen var lite högre för en mer erfaren. Så. Och sen visade det sig att vi hängde kvar, men det fanns ju egentligen ingen spelidé överhuvudtaget. Ingen visste vad de skulle vara. Sen kommer Emery in och alla får väldigt tydliga roller. En sån som John McGinn till exempel, som var urdålig. Han blev kapten och han tappade sin form fullständigt. Blev bänkad några matcher och så också. Så att det han gjorde var väl att sätta ett grundspel och de positioner som vi skulle, eller som alla spelare skulle vara i. Ollie Watkins pratade också om detta, att anfallaren då, att han har fått veta nu var han ska springa och när han ska springa och inte bara springa. Mings är ju också en sån som har blommat ut liksom. Jag har alltid gillat Mings, men han har varit lite misstagsbenägen så. Men han kan inte ett misstag under den. Så att det här med tydliga roller tror jag är att man vågar. För vi blev ju av med, vi tappar i bollen ibland när vi spelar bakifrån. Och rollar med målvakten och så. Och då var många som höjde röster och vi måste liksom slå längre bollar. Men han var envis där och jag skissade sig att det funkar.
Ja, det är fantastiskt att se. Jag menar, vet du liksom vad han gjort bakom scenen och sådär? För att jag hörde någon intervju med Lee Dixon i en annan podd. Och där berättade han just att när Emery kom in till Arsenal så tog han liksom bort alla troféer och liksom alla gamla bilder på gamla spelare och citat och allt. Man skulle inte känna den pressen på något sätt som spelare.
Det gick rätt fort.
Fan, det är en trevlig podd detta. Men då är han in och avbryter, Erik. Nej, men är det något
kan
sånt? Är det något sånt
han har hunnit?
Han har... Du menar den är guld, Erik? Men är det något, har du fått en känsla av att han har gjort något, eller har inte hunnit det riktigt, utan... Och sen den andra grejen, han hade ju lite problem med kommunikationen, för att han behärskar ju inte riktigt engelskan.
Han hade ju lärt sig engelska genom Peaky Blinders, sa han. Han sa det på en presskonferens och frågade.
En Birmingham-dialekt.
Han gick inte att hota folk överallt.
Nej, men en Arthur Shelby i mittbackslinjen hade alla mått bra av. Rött kort efter 30 sekunder. Nej, men har du någon känsla av att vad han har förändrat? Eller är det mest spelet och truppen som han har fokuserat på, så har de hjälpts åt med det andra?
Jag har nog inte läst någonting om sådana här ketchupförbud eller liksom, bara svarta skor eller så. Men däremot så, det man har läst är ju väldigt långa genomgångar. Man, alltså både innan och efter matcher och så. Så att de var så långa så man var rädda att popcorn skulle ta slut tydligen.
han verkar ha väldigt förtjust i videogenomgången. Det var han även i Arsenals.
Han är så väldigt, väldigt noggrann. Så även det som är den stora grejen, tror jag. Jag jobbar ju stenhårt, men man ser ofta bilder på efter matcher och sånt på bussen hemifrån matcher. Och han sitter fortfarande och planerar och tänker på nästa match och sånt där.
Om man bara ska säga någonting om Emery och hur läget också såg ut på pappret, om man säger så. För det är inte alla som vet, tror jag inte, men han tillträdde ju alltså den 25 oktober och då låg ju Aston Villa på en 17:e plats. Och 6 månader senare så har man klättrat upp, ligger just nu när vi spelar in den här podden på en 7:e plats. Och då är man liksom, då pratar vi en poäng hit och dit egentligen upp till en 5:e plats. Är med och slåss om Europaplatserna. Det känns nästan som att han, inte bara för det han har gjort i Aston Villa nu, men det känns som att han förtjänar mer cred för det han har gjort i den karriären. Min känsla, och nu det är en fråga till dig då Per, är att Aston Villa hade aldrig kunnat få en bättre tränare mitt under säsongen för det första, men också sett till vem han är och vad han har utfört tidigare.
Nej, det känns ju som att det här är liksom en julklapp ifrån tomten av hög nivå, för att det han har gjort också har han gjort med bara en enda ny spelare egentligen. Den enda spelaren som han har scoutat själv och tagit in, det är ju Alex Moreno på vänsterbacken. Doran, som då, han är ju oftast inhoppare, han var ju redan påtänkt som inköp i januari. Men det är det enda han har gjort, så han har tagit över Gerards trupp helt och hållet egentligen. Minus lite skador då. Så att han har ju liksom nästan transformerat hela laget med jättesmå medel egentligen.
Men du, hur jobbar han med realistisk... förlåt.
Jag ska bara fråga, vad är en realistisk förhoppning med Emery?
Tänker du i år eller tänker du framåt?
Nej, egentligen framåt.
Jag tror ju kombinationen Emery, jäkligt bra ägare, så jag skulle inte bli förvånad. Ja, det kanske skulle bli, för jag är villafan, men jag tror ändå att det finns möjligheter att faktiskt slå sig in här uppe på topp 4-5 och vara med varje år om platser i Europa. Sen är marginalerna små givetvis, så vi jobbar ju inte i ett vakuum, utan alla klubbar satsar givetvis, och vi är ju kanske ett par steg efter några stycken här, men på sikt så tror jag definitivt att vi kan, ja, givet då att vi får behålla våra ägare och våra tränare här. Så
när det kommer till just personer, säger då, som man är rädd för att lämna klubben, det känns ju som att när det går så bra som det gör fast de vill, och Emery gör så bra ifrån sig i klubben, är du inte orolig att han ska försvinna? För med all respekt för Aston Villa, så blir det ju lite så här Carlo Ancelotti-känsla i Everton nästan, att så här, man har på gränsen till en för bra tränare, nästan. Är du med på vad jag menar med det?
Ja, jag förstår vad du menar, men jag tror också att det är klart, det risken finns ju alltid, men han hade nog inte tagit Aston Villa om han inte hade tänkt sig det långsiktigt. Han har ju liksom fått se ägarnas planer och alltihopa, så att, ja, jag tror nog ändå att han kommer vara kvar.
Ja, och det känns ju lite grann, jag menar, Arsenal kanske var lite för stor klubb när han kom in till oss på något sätt. Alltså det var för många olika parametrar. Jag tror liksom att Aston Villa i nuläget känns ju ganska klippt och skuren för en Emery, kan jag tycka. Alltså matchmaking på något sätt i höven.
Det är bra för varandra.
Ja, lite så, att det blir liksom stor klubb med mycket historia, men också en klubb kanske på väg upp, och man har inte så mycket förväntningar utan mer tacksamma fans på något sätt som är glada att vi slåss om Europaplatser. Så att, ja, det blir väldigt, väldigt spännande. Martinez vet man ju aldrig. Jag menar, han kom ju från Arsenal och det var ju han som liksom gav oss FA-cupen det året innan han stack. Men det är en fantastisk målvakt, men också knäpp i huvudet på något trevligt sätt. Mer än andra målvakter. Så lycka till med honom. Jag menar, bilden från VM med handen och shaken, den glömmer man aldrig. Jag minns inte vem som vann VM, jag minns bara den bilden.
Det måste vi prata om någon gång, just Arsenal och målvakter. Alltså, för om man tänker på det, jävlar vad ni har gödslat ut målvakter över Premier League.
Verkligen.
Ja, men det är ju en gammal Arsenal-målvakt som står i nästan alla lag.
Villa, ja. Jag vet. Det är bara, när vi har en i varje lag, då aktiverar vi Order 66. Ja, precis.
Då är planen fullkomlig.
Släpp in alla mål.
Så inför varje säsong när man ska lämna in elitlicensen, så bara, ja, men har ni en Arsenal-målvakt? Jajamän, ja, men då är det lugnt. Då kör vi. Då kan jag få mig i år.
Det är första kravet.
Vi har ju haft lite lyssnarfrågor som Anders var inne på där. En av dem läste du upp, Anders, från, det var från Lasse Mange, och sen hade vi en från en som heter Malen som ni svarade tillsammans också. Det var egentligen varför det inte funkade för Emery i Arsenal och varför det går bra för honom nu då. Men en sista fråga som kommer från Robstar72. Och han undrar så här, Per: är Aston Villas framfart en tillfällig, eller kommer de kommande säsongerna kriga om Champions League-platser? Och vi tar till och med nästa säsong. Tror du att de kan vara med och slåss om topp 4 då, eller?
Jag hoppas såklart, men jag tror ändå att man får se det här som lite mer långsiktigt. Men på sikt tror jag definitivt att som jag sa förut där, med de här ägarna och den tränaren, och de kommer ju backa MRI här nu i ett transferfönster. Jo, det gjorde de även i vintras, men han valde ändå bara att ta in Moreno. Han väntar till sommaren ännu. Så jag tror faktiskt att om kanske inte Champions League nästa år, så i alla fall Europa.
Chelsea kommer ha mellandagsröja i juni. Då kommer man kunna köpa världsspelare billigt, så då får ni stå där först i kön.
Baklockloppis.
Baklockloppis på Stamford Bridge. Det här ska vi ordna på något sätt. Jätteroligt. Ja, här hittar vi Mudrik. Hjälp. Yes, kom ut. Nej, men jag kan, alltså om man nu tittar på andra klubbar som det har gått bra för och sådär, och som Brighton till exempel, som ju, det måste vara trevligt att se Wolverhampton. Vilka är era nemesis i Birmingham? Är det Wolverhampton eller är det Birmingham City, eller vilka är liksom?
Ja, det är Birmingham City.
Okej, okay. Så Wolverhampton, ja, räknar man inte riktigt som Tottenham?
Nej, det är visserligen, det hör ju till, det ligger bort till Black Country, så det hör ju till. Inte riktigt Birmingham, men nära ändå. Så
okay.
Deras största rival är West Bromwich.
Ja, det är såklart.
Så Birmingham är vårat så.
Men de pratar man inte så mycket om, av olika anledningar. Men
de är inte med i den ligan som vi är med i.
Nej, precis. Just
det. Per, det här har varit supertrevligt att ha med dig, och tack för både lektionen, säger man då, för det är lite trevligt att få lära sig om Aston Villa, för många, inklusive oss själva, och så får vi hoppas att ni fortsätter trumma på nu då framöver.
Tack själva, vad kul att vara med. Vi får sprida ordet lite.
Tack så mycket, Per.
Ha det gott.
Tack så mycket. Hej då. Hej då. Between
the rise. Ja, men hörni, det är ju väldigt spännande det här. Det blir lite av ett tränaravsnitt här nu då kanske. Men just grejen att Emery kommer in och tar över efter Steven Gerrard, gör det helt fantastiskt. Så Gerrard är ju precis som Lampard två av Premier Leagues absolut största ikoner någonsin. Är det inte lite så att, eller jag vet inte, blir det lite för mycket bananskal på dem, att de kommer in lite för snabbt? De är inte så beprövade. Man tror på något sätt att man kan leva på gamla spelarmeriter, som det är i det här fallet.
Det är definitivt så i England också.
Ja, men lite känns ju så.
Känner man inte så att man vurmar för de gamla ikonerna? De är väl inte jättemånga som har lyckats, eller?
Nej, men det är lite spännande att just titta på den här grejen. Vilka tidigare spelare har man hittat? Steven Gerrard, Frank Lampard, Roy Keane, Patrick Vieira, Thierry Henry, Gary Neville, Tony Adams, Japp Stam. Alla som är liksom toppspelare genom tiderna i Premier League som inte har fått fart på sin tränarkarriär då egentligen. Och det är ju alltid, det är kul att också säga lite då kring vilka av aktiva spelare idag tror vi kommer bli tränare i framtiden. Har ni något namn som dyker upp direkt, eller?
James Milner, tänker jag.
Absolut.
Ja, men tror inte att han...
100%.
Det där absolut. Tror jag.
Men ja. Vilken klubb? Det är mer det.
Ja,
i Liverpool tror jag inte James Milner vågar ta över.
Nej, men jag tror att han är också så pass sansad så han skulle kunna ta den långa vägen. Alltså ta någonting i lägre system. Det tålamodet hade ju egentligen inte varken Gerrard eller Lampard. Och frågan är så här, Lampard kommer ju bränna alla sina skepp efter Chelsea-eran också, tänker jag. Men jag tänker som sagt direkt i åtanke, så James Milner, om man kollar Liverpool. Ja, och kanske Henderson också är den typen. Och sen så tror jag Thiago i Liverpool också kommer bli det. Sen så har, om ni vet om det, så Gündogan går ju redan tränarutbildningar i City. Så han tror jag, och tror också att han kommer bli en bra tränare.
Faktiskt.
Jag tror till och med att han höll i, om det var i City eller så, jag såg något klipp där när han höll i någon övning och sådana saker. Så att han tror jag kommer bli bra. Sen vet jag inte, vad tycker ni själva, era...
Ja, men alltså,
Maguire tror jag i och för sig i Sunday League.
Du, det är så sjukt att du säger Maguire, för jag tror att det kan vara lite av en dark horse. Jag tror att han kan bli en bra tränare, på riktigt alltså. Det är jag skulle inte utesluta det. Alltså, ja, det kan bli en framtida tränarduell där i när United möter Gundogans City då kanske. Jag tror ju för övrigt att bland tränare som kan komma, en sån som Azpilicueta i Chelsea skulle kunna bli en bra tränare. Sen på yngre spelare, James Ward-Prowse och Declan Rice, det har vi två stycken framtida tränare.
Det har du faktiskt rätt i.
Arsenal, det är 20 år innan de blir tränare där.
Ja, jag vet. Det är så unga. Så jävla unga människor. Nej, men där, det finns ju några i... Jag menar, Wilshire tränar ju U21 och det går ganska, eller U18 eller någon av de ungdomslagen. Det går ju ganska bra för honom med det laget. Och Arteta är ju också en gammal spelare. Men man, Arteta kunde man ju, när man har hört intervjuer med Wenger, att Arteta var ju verkligen som ett plåster. Vad gör du? Vad ska du göra? Vad ritar du? Vad är det för något? Han gick runt och följde Wenger verkligen redan från dag ett, liksom var han väldigt intresserad av allt det där. Så att i hans fall så kan man ju kanske inte den mest profilstarka spelaren, men den här stabila, känns det inte mer, det känns ju mer strikers, jag vet inte. Det finns många strikers som jag inte kan se.
Det är precis vad min teori är. Två stycken.
Diego Costa, han kan fan inte bli.
Men, min teori är mittfältare.
Först måste han ju träna upp alla i sin drogkartell. Så att de klarar leveranser och så. Sen efter det, då kan man kanske satsa på fotboll.
Men tror ni till att största embryo till att bli tränare, lagkapten och mittfältare, där har du
absolut.
Där är alternativen.
Absolut. Men då pratar vi ju Gerard och Lampard, alltså,
ja, men, och jag tänker kanske att Granit Xhaka i Arsenal,
Xhaka skulle jag
dock
precis
inte
säga.
Så framgångsrik.
Basel, Schweiz. Två i VM kanske. Nej, men jag tror absolut på Granit Xhaka.
Jag håller med angående mittfälts argumentet här. Och sen tror jag att Lampard är en större bluff än Gerard. Jag tror ändå Gerard har en tränarkarriär framför sig. Lampard tror jag kommer få jobba ordentligt efter sin Chelsea-session här nu. Men en annan däremot, målvakter. Vet vi någon tränare som har varit målvakt under sin spelarkarriär?
De är lika galna som strikers. Alltså, Emi Martinez, kan du tänka dig honom? Det går inte. Nej, det går inte.
Nej, men om man
Jens Lehmann, livsfarlig tysk. Skitbra målvakt, men fullständigt knäpp i huvudet.
Oliver Kahn är väl någon slags
sportdirektör. Om vi ska prata
lugna,
sansade människor. Ja, absolut.
Ja, ett tag men till i alla fall.
Ja, det är svårt att sätta... Måste tänka, finns det någon målvakt? Någon gammal målvakt? Det gör
Peter,
det ju säkert.
Peter,
här kommer
Check,
bli...
Peter Check känns ju som ganska lugn.
Han skulle kunna vara tränare i framtiden. Alltså det är känslan, menar jag, i framtiden.
Ja.
Han har väl någon roll i Chelsea?
Han har en roll i Chelsea, ja. Typ dagen efter han lämnar Arsenal. Så
under hans spelarkarriär så var det en sån man hade kunnat tänka sig skulle bli huvudtränare, Peter Cech. Alltså, nu kanske han inte kommer bli det då, men han hade väl lite förutsättningar.
Men om vi går tillbaka till frågan, vilka tror vi inte på? Jag tror ju, Antony tror jag inte kanske kommer bli tränare. Och sen Van Bissaka är en sån där också som man tänker att när han kommer bara, han kommer vara nöjd med att han tjänat sina pengar och glidtacklat sig igenom karriären.
Hur fan ger det på? Det är bara för att han utkonkurrerar Trent.
Nej.
Bästa högerbacken. Jag håller med. Det känns som att han kommer typ investera i någon ganja plantage någonstans.
Vilka jävla fördomar. Jag tror det är Maguire som kommer investera i Diego Costas drogkartell.
Ja, men däremot, den enda man vet med all säkerhet inte kommer bli tränare någonsin, som jag skulle kunna sätta en årslön på, det är ju Jack Grealish. Aldrig i livet.
Nej, verkligen inte. Nej.
Men vad tror ni om sådana?
Programledare kan han bli.
Ja, var med i Love Island.
Han kan vara med i det avsnittet. Han kan vara programledare i den säsongen när Ben White vinner Love Island.
Med andra ord, nästa år.
Nästa år, ja.
Du menar Ben nya rör White?
Men så trodde man ju ändå om Wayne Rooney. Det var ju en sån. Det hade jag aldrig kunnat tro att han skulle bli tränare. faktiskt. I helgen så har vi ju också fått se historia skrivas när allas vår käre, eller Erling Braut Haaland då, slog till under sin första säsong i Premier League. Det är sinnessjukt. 34 mål i PL, 50 totalt i Manchester City, 22 år gammal, och det finns väl typ ingenting som stoppar den norske viking. Får han lite för lite cred och beröm och uppmärksamhet ändå sett till vad han faktiskt gör?
Så är det nog faktiskt, för att han är, alltså han är ju en maskin. Den liknelsen som någon tog upp på Twitter för ett tag sedan när det drog igång, att han är ju fotbollens Ivan Drago, alltså någon som de bara har laborerat fram. Nej, men han är mycket och mer komplett än vad man trodde, tycker jag. Jag tänkte att han, ja, men alltså City-Arsenal-matchen, han var ju magnifik. Den nedtagningen han gör, är det till och med 1-0-målet? Nej, och spela fram det, Bröjne, det är osannolikt bra. Och han har ju inte heller spelat alla matcherna, han var ju borta i alla fall, var det 5, 4, 5, 6 matcher kanske eller något, så att det är bara...
Du har helt rätt på det. 34 mål på 30 matcher är det han har i Premier League. Och för att sätta det i någon historisk kontext då, så är det ju alltså bara Andy Cole och Alan Shearer som har gjort lika många mål under en och samma Premier League-säsong. Och mycket talar ju för att Erling kommer att kliva upp på en ensam försteplats där. Det blir ju också lite den här grejen. Det var fruktansvärt snabbt man har glömt Aguero nu.
Ja, verkligen. Nej, men det är väl också att man är ju van att se bra strikers genom Premier Leagues historia. De är ju, jag menar, titta på Kane, han gör ju mål trots att han spelar ju Tottenham. Det är en fantastisk striker, Kane. Och han har ju också blivit mer komplett, tycker jag. Jag tycker att han kanske har den... Han är topp 3 passningsfot, tycker jag. I verkligen. De här De Bruyne, Trent Arnold-passningarna. De här hårda, curlade liksom längs med straffområdet. Kane är fenomenal på dem nu också. Och det är väl där man känner just att de har ändå liksom lite... nu har han inte gjort mål på några matcher. Man har varit lite osynlig. Men Haaland, om det är något han inte är, så är det osynlig. Han syns ju ganska mycket på planen. Det är klart att han har haft några matcher sådär, men det läskiga med Haaland, om man nu... För han känns ju som det här monstret. Man pratar om maskiner och monster och Terminator och allt liksom. Och det är väl det som ligger honom i fatet, kan jag tycka. Att han är inte så lätt att tycka om på något sätt. För att och det är väl för att han är som en maskin. Alltså just att... Vi gillar kanske de här hjältarna som har lite brister och som du vet som har
och
lite
att han spelar i City, för ja, tänk om han hade spelat i Aston Villa eller
absolut.
Någonting sånt,
då nej, men självklart hänger det ihop med det. Så att men sen vet jag om att han är bästa kompis med Ödegård, och Ödegård är en fantastisk kille, så att någonstans via honom så kan man inte döma Haaland så hårt, för han är också så jävla ung, den här killen. Men det jobbiga var ju liksom Saliba är skadad. Och Saliba rent fysiskt kan ju mäta sig med Haaland, men Holding, det var ju det Holding gjorde själv för namnet, för det var det enda han försökte göra under hela matchen med Haaland. För att det finns inget sätt att stoppa Haaland nu. Alltså nu jag vet inte hur man ska göra för att stoppa honom. Alltså det är helt, men det absolut mest imponerande med Haaland, förutom då att han nu håller på att utvecklas till den totala striken, det är hans löpningar i straffområdet. Hur lyckas han vara på exakt rätt plats hela tiden? Alltså det är så jävla coolt. Det är ett märke för en duktig striker. Men Haaland är extrem, tycker jag. Alltså hans löpningar och hans... Och helt plötsligt två och pang. Och vad fan, vad var det som hände? Alltså jag är så imponerad av den här killen. Just hur hans rörlighet. Trots att han är 1,97 och liksom... ganska yvig och liksom han ser ut som en som en hundvalp på något sätt, men de här löpningarna är så exakta och precisa och han ligger nästan aldrig offside, alltså bara sådana grejer. Han är otroligt skicklig och det är lite läskigt att tänka sig att det här kommer vara så här nu några säsonger framåt.
Du är ju verkligen rätt på det tycker jag. Och sen är det så här, ni nämnde ju Aston Villa. Det som är otroligt imponerande med Haaland är ju att nu har han ju bevisat sig på så många olika sätt, i många olika ligor, på många olika nivåer. Och känslan är ju, skulle han ha spelat i Aston Villa i år så hade han vunnit skytteligan ändå. Jag säger inte att han hade gjort 34 mål vid det här stadiet av serien, men jag är helt övertygad om att han hade vunnit skytteligan ändå, för han är det, ja, men sällan skådat någon som får det att se så enkelt ut när det kommer till målskytte just, och det är väl därför han kanske inte riktigt kräddas fullt ut, för det är inte lika spektakulärt som när Mbappé, Messi eller Ronaldo gör det på något sätt, men folk bara tar ju för givet att han ska bara göra mål. Han har ju hamnat lite i den sitsen nu att gör inte han mål på två matcher, ja, men då får han kritik. Det är ju någonstans vad han har satt sin egen ribba på något sätt. Jag läste ju igår att, och det här är ju sjukt alltså, sug in den här grejen. Han gör mål på varje 21 touch han gör i Premier League. Alltså Thiago gör ju, han, Thiago till exempel, han har 21 touch på 4 minuter. Alltså fatta, 21 touch mål, 21 touch mål senare, eller ja, du vet, hela tiden går det på. Han har gjort fler mål nu än vad Southampton, Everton, Wolverhampton, Nottingham och Chelsea har gjort. Alltså det är sjuka siffror.
Men också han har vissa likheter tycker jag, absolut inte utseendemässigt, men när Rooney kom fram och så som Mike Tyson var när han boxades, ja, alltså när de hade den, det ursinnet, ja, och när de fick lossa bojorna från Rooney. Vi var och kollade en match faktiskt mellan England och Danmark, en vänskapslandskamp, och då kom Rooney in i slutet här på Old Trafford, och då var det precis som att de hade lossat bojorna på en tjur som skulle ut i hagen, för han är så som han sprang, och den styrkan, och det är alltså, mm, är det ursinnet det är också, och att han kan tämja det i rätt situationer och sådär, så att tyvärr nästan, han spelar på, är det en sån cheat code i FIFA är det på något sätt. Men man får lyfta hatten, det måste vi göra.
Men alltså, avsluta den matchen som ändå var då. Känns ju som att det var länge sedan nu. Arsenal mot Manchester City. För det första är det nog det bästa man har sett av ett Premier League-lag i år. Men alltså, vilken otrolig prestation från alltså både De Bruyne då, men också Haaland. Vad är det som hände? Det var ju som de sa i studion där. Det var som en tvåmannaarmé som bara gick ensamma, gick lös ensamma mot Arsenal och var helt ostoppbara.
Men blir ni inte alltid förvånade över att De Bruyne har en sån funktionell hastighet? Jag tycker han ser långsam ut på planen.
Han är snabb,
men sen inser man att det är ingen som hinner fatta honom. Och han har bollen också. Nej, och sen är det som en straffspark, även om han är utanför straffområdet och han inte har någon press på sig. Utan då sitter den i stolproten, i nättaket. Han är otrolig med båda fötterna. Alltså det är...
Haaland är ju mannen i ropet nu, men De Bruyne är ju mannen bakom Citys framgång.
Ja, absolut.
Så det går ju inte att komma undan, för att han, om det är någon spelare, allt ni vet, man får, vilken skulle du vilja värva till ditt lag om du fick drömma? Då är det ju De Bruyne alltid etta på den listan, för att det finns ju, när han är i form, det finns ingen bättre.
Tänk när Chelsea spelare går igenom sina namnlistor och så, vänta lite här nu, på sidan 6, vi hade ju den killen ju.
Och Salah.
Ja. Vad är detta för någonting?
Nej, men det är ju anmärkningsvärt, och jag tror ju att Haaland, när han valde klubb nu då i somras, när han hade 483 alternativ att välja mellan, så är jag helt övertygad om att det faktum att De Bruyne spelar i City väger över till att han ville gå dit, för att jag menar, fatta vilken skön känsla att veta att ja, jag gör mål på allt i princip som kommer i boxen, och här har vi en kille som får in allting i boxen med adress. Det är klart att det är liksom 15 målgaranti bara på det. När vi ändå pratar om De Bruyne här, vi ska ju faktiskt nu i det här programmet utse två stycken mittfältare, i och med att vi inte hann med det förra veckan, till säsongens 11. Och De Bruyne är väl en nominerad i alla fall, får vi anta. Niklas, vilka har du plockat ut här?
Ja, men då tar vi det självklara. Det är De Bruyne. Det tycker jag. Sen så tyvärr, vi har ju försökt att inte prata så mycket City. Idag har vi gjort det mycket, men inte i de andra avsnitterna. Sen så är Rodri är precis den spelaren som kompletterar De Bruyne där, tycker jag. Det är också sådär, man försöker inte gilla honom, men som jag sa i något avsnitt tidigare när de berättade om, det var ju förmodligen Niva igen där, när han pluggar vid sidan om och kör en modest bil och inte har några sociala medier och sånt, och man tänker, ge mig någonting som jag kan ogilla i alla fall då. Och det är väl så som man är på planen ibland då. Men om vi ska plocka två mittfältare, så plockar jag Citys mittfält helt enkelt. Man har pratat mycket om Brighton och sådana saker, och absolut, absolut. Men på den här högsta nivån, alltså i Champions League, i Premier League och så är det... Sen är Gündogan också, jag menar, han är ett alternativ i det mittfältet. Och har man Gündogan som alternativ, då har man två bra före. Sen kan ju de spela alla tre också, sådär. Men från mig kommer De Bruyne och Rodri. Vilka Arsenal-spelare har du tänkt på, Anders?
Ja, men med tanke på att vi får välja tre mittfältare så...
Är det tre?
Nej, jag två kommer idag. Välja tre.
Ja, två idag.
Ja, två alltså, idag, jag vet. Men jag sparar en. Jag sparade De Bruyne. Men jag, Rodri kan jag hålla med om. Även om jag ogillar honom, som, så är det ju en fantastisk spelare. Och Ødegaard vill jag plocka fram som en av de bästa mittfältarna och spelkillarna under hela säsongen. Har han varit helt fantastisk.
Han är för vek, Anders.
Nej, han är
han
inte,
är inte de stora matchernas man.
Jo, det är han vill sluta med den skit.
Det var mot City.
Lårsträckningsklubben Liverpool. Ødegaard är också ung. Han utvecklas fortfarande. Så att, jag vill ändå hålla fast vid Martin Ødegaard. Han har gjort så många fantastiska framspelningar under denna säsongen. Och också utvecklas till en ledargestalt i Arsenals trupp. Och sen också världens bästa person. Och han har dessutom sociala medier, så inte ens det. Liksom. Rodri hittar väl inte knapparna på datorn? Alltså, lite som du, Niklas. Nej, men jag väljer Rodri. Rodri. Jag funderade faktiskt på Casemiro, eftersom han har betytt så mycket för Uniteds säsong. Men han har ju tyvärr dratt på sig lite för många röda kort. Mm. För att han skulle, men Casemiro tycker jag ändå, han har betytt så otroligt mycket för Uniteds spelidé, tycker jag.
Ja, men verkligen, och jag tycker för det första, Niklas, så kan man inte sitta som Liverpool-supporter i år och kritisera andra mittfältare i ligan.
Jag trodde att det skulle glida obemärkt det, för vi, några Liverpool-kandidater.
När vi pratar mittfältare i Premier League i år, så sitter man väldigt tyst i Liverpool-båten och bara försöker lyfta fram andra.
Jag har, men om vi ska ta ut ett Oldboys-lag, så har jag några kandidater.
Om vi pratar Fabinho, Han är ju inte ute på sociala medier, men han har ju en ganska stark profil på sjukvårdsupplysningen. Där har han en ganska...
Hans fru är faktiskt ute mer på sociala medier än vad han är.
Oj, det brukar... Nasri-effekten.
Nej, hon är alltid snäll och supportar alltid.
Men, något skrämmande att du har koll på det också. Men däremot, jag skulle faktiskt ändå säga så, tyvärr Anders, även att jag tycker att Ødegaard har gjort en jättefin säsong på alla sätt, och jag gillar honom. Men jag hade skrivit ner exakt samma namn som Niklas hade, De Bruyne och Rodri. Jag funderade länge på Fred, han rök på målsnöret gjorde han, men det fick mig så här nu.
Han rök när de drog snöret, så som de brukar göra på maraton och sådana saker. Han hann inte fram innan de stängde.
Han rökte upp snöret.
Och som Frida var inne på förra veckan, vad är det, ja, nu kan jag inte uttala hans namn, men i Newcastle, Guimarães, eller vad heter han?
Mm. Ja,
Guimarães. Ja, det är de här brasilianerna. Ja. Ni vet, Gabriel, backen i Arsenal, han heter ju Magalhães. Men han kan... I Arsenal-podden så heter han ju Yeah, I like Gabriel Magly Eyes. Och det låter ju mer som någon som har ögon som en skata eller någonting. Hello you fucking Magly Eyes, look here! Den jävla otroligt dåligt uttal. Engelsmännen är värdelösa på uttal. Alltså, det är... Sen, nej, men han är Guimarães. Han är jävligt bra.
Mm. Nu ska vi utse, höll jag på så här. Vi har redan utsett, men vi kommer att berätta för er vem som har vunnit 2 stycken biljetter till valfri föreställning under hösten, till Anders föreställning. Och vinnaren, kan man få en fysisk trumvirvel här, eller ska jag bara dra namnet här? Boom!
Dish.
Linda Malm Svensson, grattis till 2 stycken biljetter.
Applåd också.
Applåd med, hej!
Mycket bra, Linda, hjärtligt välkommen. 7 september börjar jag, kör till 11 november över i princip hela Sverige. Så att någonstans kan du nu hitta dig närmast till detta evenemang. Vad kul!
Verkligen. Och kul också är att det är Premier League måndag, tisdag, onsdag och torsdag den här veckan. Och den stora matchen är kanske då ändå på tisdag när Arsenal tar emot Chelsea, Anders.
Ja, det blir ju ett sätt för oss att get back to winning ways. Men jag vågar inte hoppas för mycket, för att i de här lägena så... Ja, det var dem. Det var Brighton, det var Wolverhampton, det var det laget, Leicester. Men nu kommer Arsenal, så nu skärper vi till oss. Sådär, det blir ju ofta så. Men Chelsea kan ju falla ihop som ett korthus även i denna matchen. Det hoppas vi på. Det är hemma, det är på Emirates. Vi är bra på Emirates. Och jag hoppas att publiken joinar upp. En annan liten, bara trevlig bonusnyhet är just att... ikväll spelar Arsenals damlag mot Wolfsburg i returmöte i Champions League.
Just det.
Och de har sålt ut Emirates.
Ja, det Arsenal är sjukt, det är imponerande.
Faktiskt spektakulärt, kan jag tycka. Ja, det är helt otroligt.
Och det är kul också att vi har en svensk med.
Stina Blaxenius har ju tagit steget fram faktiskt. Hon har ju varit lite sådär i snack om att hon skulle till någon annan klubb i mitten av säsongen och sådär, men i och med att Miedema har varit skadad i Arsenal. Vi saknar ju några av våra bästa spelare. Men Miedema har varit skadad, så att Blaxenius har fått ta steget fram. Och det har hon gjort med den äran. Så att vi spelar ju oavgjort mot Wolfsburg, som är ett av de absolut största och bästa lagen i kvinnodamfotboll. Men nu kommer Wolfsburg på besök på Emirates. Och det är fullsatt. Det är helt fantastiskt, verkligen.
Vad tar Emirates?
Vad sa du?
Vad tar Emirates?
55 eller 58 000. Det är ganska mycket folk.
Jävlar. Och Rebecca Blomqvist på andra sidan också i Wolfsburg.
Aha, spännande. Sant. Svensk möte.
Avslutningsvis så ska jag också läsa upp resultatet här i omröstningen som vi har haft då. Vem som blir Tottenhams nästa tränare. Vinnare på 31%. Graham Erika. Potter.
Graham Potter. Jaha.
Okay.
Vad tror du, Erik?
Jag lite både hoppas och tror på att Potter kan bli en ny tränare där faktiskt. Om vi nu ska sikta på ett längre projekt som vi pratar om i Spurs, vilket jag tror de skulle må bra av, så är väl han en alldeles ypperlig kandidat.
Ja.
Det känns som lite... Potter är kanske... alltså, jag tror ju Luis Enrique skulle göra ett ganska bra jobb där. Men Potter är säkert populärt bland fansen.
Jag tror inte Luis Enrique är rätt... ska bara föra till protokollet. Men jag ska vi bara helt negligera att jag tippade rätt City Arsenal.
4-1. Nej, imponerande. Det ska man ändå ge dig.
Ja. Och därför ska jag ge dig ett tips inför onsdagens match.
Vi ska tippa varandras matcher. Det
förlåt, tisdagen. Och då Arsenal-Chelsea 1-1.
Nej, vad fan, sluta.
Vem möter
ni nästa match?
Du menar stormatchen på onsdag, Liverpool-Fulham.
0-4. Erik, precis, möter ni spelar också i veckan.
På torsdag var det. För övrigt så vi pratade om Haaland innan. City möter ju Leeds nu. Det känns också som att det kan bli 5 mål från Haaland bara i den matchen.
Nästan så Ederson hade kunnat göra 5. Ja, de är svajiga nu, Leeds.
Vem möter United? Brighton? Nej.
Har Brighton, ja. På torsdag. Borta också, så det kan bli tuff. Lite returmöte från FA Cup-semin där.
3-0 Brighton.
Tack Anders, jag hade inte ens tippat Arsenal, men nu säger jag 0-3 till Chelsea då. Jag hade tänkt vara snäll. Nej, mitt riktiga tipp är att jag tror att Arsenal vinner med 2-0 faktiskt.
Ja, jag tror att det blir oavgjort med United. Förlåt att jag kontrar med den, det känns tråkigt.
Det ska jag säga också så här, att det blir en cliffhanger till nästa avsnitt, för vi har pratat så mycket idag och haft lite teknikstrul. Men jag har kollat upp lite bizarra fotbollsskador hade jag gjort i detta avsnittet. Men vi håller på dem lite grann.
Det tycker jag.
Och vet ni förresten vad Guardiolas fru säger när han får sms?
Nej, nej. Vänta lite. Åh, vilken pepp.
Det är Pep Guardiola. Ja,
titta, jag var ändå där. Jag låg ändå i närheten. Vet ni, jag tror att Klopp sträckte hamstring med flit så att han kan ha lite tid med Fabinho.
Ja, en dålig avslutning, klipp bort det.
Vi avslutar, vi stänger det här programmet med en slutsignalsrapport från matchen mellan just Liverpool och Tottenham, signerad Glenn Hussein och Micke Målan.
Vad tyckte du om matchen, Glenn?
Fick fantastisk match. Även om det var skit försvarsspel av Liverpool, men 4-3 ändå. Man kan ju inte mer än applådera. Fy fan vad gött.
Har vi druckit öl?
Inte ännu.
Nej,
men vi kommer, snart
ska vi. Men det är bara sista grej. Vilka gubbar har vi träffat den här veckan? Helgen?
Ja, John Mulby.
John Mulby börjar vi på flygplatsen.
Ja, Steve McMahon.
Ja.
Bruce Grobbler, målvakten.
Yes.
En helt sjuk människa, men jävligt rolig. Och John Mulby, sa jag det eller?
Ja, det har sagt. Alltså,
ja, men vet jag inte.
Jo, när sist kom in. Den gamla,
ja, Peter Beardsley
har jag träffat också och sagt så här. Hallå, han tog i handen där.
Men det är ju inte världens roligaste människa.
Tråk jävel.
Nej, tråk. Ja, du sa
ju så. Ja, han var inte helt okej. Konstigt ljud med tanke på att jag har mot just.
För mig handlar det mest om skadekontroll.
Det fanns tydligen en knapp på micken här. Between the rows. With a little bit of life. With a little bit of football. Between the rows. Between the rows.